Hej på er. Kul att vara på Fridhäll. Tiden går fort. Jag känner att det inte alls självklart att alla vet vem jag är längre. Fast jag känner nog igen nästan alla. Julia Oxenlöv heter jag. Jag är en före detta Skillingsbo. Jag har flyttat 2 mil i skogen. Så nu bor jag i Hillestorp. Och har gjort i snart 10 år. 9 år va? Jag tror jag var 9 år. 9 år. Usch ja, det går fort. Yes, jag är gift med David som sjunger. Och så har vi Hilding, Signe och Adam som är här någonstans. Så när mamma sa att hon skulle vara mötesledare så sa jag så här, är du helt... Vad tänkte du på då? Kallar ni oss samtidigt och så 3 barn, då kan ni lika ta med kyrkan hem till vårt hus. Så kan vi ha det gudstjänst hemma för det blir kaos. Så tack Roland. För nu är de någon annanstans eller uppslängda eller utslängda eller än så länge genomskinliga. Det är bra. Det stör inte så mycket. Jag är mammaledig just nu. Och när det är sånt här fint väder är det ju supergött. Det är inget... Det går ingen brist på mig att gå hemma i solen. Jätteskönt. När jag inte är mammaledig så jobbar jag just nu i Värnum Missionskyrka. Jag är barn- och familjeledare. Så att jag ansvarar för allt som har med barn från 0 till 12 år ungefär. Med familjer och verksamheter och allt vad det är. Där är jag just nu. I hösten så var jag på en kurs i Arken. De hade bjudit in ett gäng amerikanare för att inviga deras nya barnarbete. En Champions Club. En söndagsskola som är specialdesignad och inriktad för barn med olika funktionsnedsättningar. Deras egen verksamhet med detta arbete är enormt stort och det är grymt seriöst. Och nu så är de med och de startar upp lite på olika ställen i världen som vill knyta sig till dem och vara med och jobba med detta och barn med funktionsnedsättningar. Så nu gör Arken en liten variant av detta, en liten mjukstart och kopplar till Lakewood Church som de kommer ifrån och som är med och handleder dem. Och då passar jag på att åka dit i tjänsten och vara med en dag och lära mig lite utav dem och höra vad de sa. Och på en av föreläsningarna så säger en av pastorerna från Lakewood Church att allt som sker, sker i Guds ordning. Ni måste förstå det och ni måste köpa det. Bygg ett liv och er verksamhet efter att det är Guds plan och Guds tid som gäller. Punkt. Och den tanken har kommit till mig från och till ungefär sedan dess. Emellanåt så klurar jag lite på det. Har han rätt? Kan det vara så? Är Bibeln ett bevis på att det är det? Och bestämmer Gud alltid en ordning? Ja, emellanåt tycker jag det är intressant. Och vi ska ha det som utgångsläge och vi ska klura från den. Och vi ska börja med att kolla lite i Bibeln. Vi ska börja från början. I Mosebok. Jag som sa att ni var genomskinliga. Ja. Länge, du hör ni mig. Jag ska predika länge till. Vad sa att hur länge ska du hålla på med? Men länge sa jag nu, så ni är med på det. Första Mosebok var vi. Och vi börjar precis i början. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörkret var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade, var det ljus? Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blir afton och det blir morgon. Det var den första dagen. Gud sade, var det mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten? Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel och det blev afton och det blev morgon och det var den andra dagen. Gud sade, vatten under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det skedde så. Gud kallade torra land och vattensamlingen kallade hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade, jorden ska frambringa grönska och fröbärande ötter. Fruktträd som efter sina slag bär frukt med frön i sig ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande ötter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frön i sig. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon och det var den tredje dagen. Gud sa det, var det på himlavarvet ljus som skiljer dagen från natten. Det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Och det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, lika som stjärnorna. Han satte den på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blir afton och det blir morgon och det var den fjärde dagen. Gud sa det, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, allt efter deras slag, liksom alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa det, var fruktsamma och förökare, uppfyll vattnet i havet och fåglarna ska också föröka sig på jorden. Och det blir afton och det blir morgon och det var femte dagen. Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag, boskap, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Och det skedde så. Gud gjorde vilda djur. Gud sa det, låt oss göra människor till vår bild, till att vara lika oss. Det ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapar han dem. Gud välsignade dem och sa det, var fruktsamma och förökare, uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa det, se, jag ger alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frön. Detta ska ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen, åt alla som krälar på jorden, åt allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Och det skedde så. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var gott. Och det blir afton och det blir morgon och det var den sjätte dagen. Gud skapar i en bestämd ordning och han skapar i en struktur som han har byggt upp. Ja, självklart säger vi. För vi har ju hört och kanske läst den här berättelsen många gånger. Men om man leker med tanken, tänk om. Tänk om Gud hade skapat fåglarna före han skapade träden. Var skulle de landa? Var skulle de sitta? Vad skulle man äta? Tänk om Gud hade skapat växterna innan han skapade solen och vattnet. Hur skulle det gå till? Hur skulle allt skapas om han inte tänkt ut fotosyntesen? Tänk om Gud inte hade tänkt igenom om hur alla djur skulle leva. Ja, då hade vi aldrig vetat att det fanns pingviner. För de skulle isbjörnen ha ätit upp långt innan vi ens visste att det funnits pingviner på denna jorden. Tänk om Gud inte hade bestämt vem som råder över vem och vem som bestämmer och hur ordningen ska vara. Tänk om Gud hade skapat människan innan det fanns mat att skörda, plocka, jaga eller fiska. Ja, Gud skapade oss efter att han hade skapat naturen för att han gjorde oss beroende av något att äta. Och det kommer ifrån naturen. Gud skapar i en struktur, han skapar i en ordning. I en bestämd ordning skapade Gud världen. Vi bläddrar framåt en liten bit och så kommer vi till Noa och han är i första Mosebok kapitel 6. Och vi ska läsa verserna 6 och 9 till kapitel 7. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och se, den var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Då sade Gud till Noa, jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Gör dig en ark av gofurträd, inred den med kamrar och bestryk den med jordbäck, både på insidan och utsidan. Och så ska du göra arken. Den ska vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Högst upp ska du göra en öppning för ljuset, en aln hög, runt hela arken. En dörr till arken ska du sätta på insidan. Du ska inreda den så att du får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning. Se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden för att utrota alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden ska förgås. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. Av allt levande, av alla varelser, ska du föra in ett par i arken för det ska överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön ska det vara. av fåglar efter deras slag, av fyrfota djur efter deras slag, av alla kräldjur på marken efter deras slag, ska ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv. Och du ska ta med dig alla slags mat, sådan som kan ätas och samlas i förråd. Det ska tjäna som föda för dig och dem. Och Noah gjorde så. Han gjorde allt som Gud hade befallt honom. Gud säger till Noah, jag har utsett dig och du ska hjälpa mig. Nu gissar jag, men jag skulle gissa på att Noah var en tämligen händig man. Jag tror inte att han var en man med tummen mitt i handen och blir kallad till att bygga typ världens största båt. Utan jag tror att han var tämligen händig. Och framförallt så blir han utvald av Gud för att han förtröstar på Gud och lever rättfärdigt. Han blir kallad till att bygga ihop den där arken. Och Gud kallar dig till saker också. Gud vet vad du kan. Han vet vad du har för drömmar. Han vet vad du kan lära dig. Och det vill han använda. Han kommer dra lite i dig och han kommer stretcha lite i dig. Men inte mer än vad du klarar av. Gud gav Noah en struktur och en ordning. Han skulle samla virke av speciell sort. Jag skulle gissa att han gjorde en ritning av arken. Så att han har ett hum om hur han skulle få ihop detta. Mycket troligen var han tvungen att sälja sin idé till sin fru, till sina söner och sonhustru. Och verkligen övertala dem, jo Gud har sagt detta, det är inte bara en lustig idé jag har fått. Det här kommer hända. Och för jag tror att han behöver lite bygghjälp. Jag kan ha svårt att se honom bygga ihop en stor ark alldeles själv. Jag behöver se att de behöver vara några stycken som håller kanske på olika platser och hjälps åt oss få ihop den här arken. Han skulle skaffa jordbäck så direkt och måla in en hel ark. Han skulle samla mat, massor av mat. Måste det ha gått åt. Han skulle samla ihop djuren och placera dem rätt in i arken. För att lyckas med detta så ger Gud Noah en struktur. Utan den strukturen så hade han inte lyckats. Och Gud hjälper till att skapa den ordningen som Noah behövde. Floden kom inte innan arken var klar. Djuren sände Gud när arken var klar. Inte innan. Allt material var färdigt i naturen att hämta. Ett träd växer inte upp på en månad. Det var planerat. Allt var färdigt i naturen att hämta. Ser ni viljan och hans ordning och struktur? Vi hoppar till Nya testamentet. Vi hoppar rakt in i Markus evangeliet. Och vi börjar läsa i första kapitlet. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda väg för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judén och alla Jerusalems invånare kom ut i honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbält om livet och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen, du är min son. Den älskade, i dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen och han vistades i öknen under 40 dagar och frästes av Satan. Där levde han bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Det första som hände är att Gud använde Johannes för att bereda Jesu ankomst. Folket såg upp till Johannes, de trodde på honom och de litade på honom. Så när Johannes pekade och sa, där är Guds son, det är Jesus. Då trodde folket på honom. För Johannes hade fått deras tilltro. Det andra som hände är att Jesus döps. Behöver Jesus döpa sig? Han är ju ändå Gud. Ja, det kan man fråga sig. Men ja, Jesus är Gud. Men han avklädde sig det himmelska. Hans identitet är och har alltid och kommer alltid vara Gud. Men hans position var mänsklig på på jorden. Därför behövde han den helige ande för att kunna bota sjuka, för att kunna gå på vatten och för att kunna tala profetiskt. För att den helige ande är den som bor på insidan och det är han som är våran hjälpare. Det är han som är makten på jorden idag. Och Jesus behövde den helige ande i sig för att i Guds ordning klara av punkt 3 som är frestelsen. Gud visste att Satan ville testa Jesus och han lät honom göra det. Men inte förrän Jesus var fylld av den helige ande. För annars hade han kanske inte klarat det. Han behövde den helige ande. Satan lyckas ofta fälla dem han frestar. Man kan läsa om många kungar i Gamla testamentet som faller på olika frestelser. Maktbegär, kvinnor, Judas föll för pengar. Kanske räcker det att tänka på sig själv en liten stund. Satan är inte dum utan han är grymt smart. Gud visste att Jesus behövde den helige ande för att klara Satans prov och bevisa vem han var, vad han var kapabel till. För Gud har en ordning. Och den ordningen var dopet, helige ande. Och sen bevisa vem Jesus var. Vi ska läsa ett sista bibelställe. Och vi ska läsa ett långt sammanhang. Så jag hoppas inte ni är på väg att bli trötta. Apostlagärningarna 10. Vi ska läsa om Petrus. Apostlagärningarna 10 och vi börjar i vers 9. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linnedyk kom han ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slags slag av jordens fyrfota djur, av kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: stig upp Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa det en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Detta hände 3 gånger och sedan togs duken strax upp till himlen. Medan Petrus ännu undrade vad synen kunde betyda, se då stod män eftersom Cornelius hade sänt i porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon, som kallas Petrus, bodde där som gäst. Petrus tänkte ännu på synen när anden sa till honom: se, 3 män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sade: jag är den ni söker, varför har ni kommit hit? De svarade: officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och som har hela det judiska folket tala väl om honom. Av en helig ande har han fått uppenbarelsen att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus en stiga in och det blev hans gäster. Dagen därpå gav han sig iväg i sällskap med dem och några av bröderna från Joppe följde med honom. Följande dag kom de Caesarea och Cornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och sina närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius emot dem och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste dem upp och sade: stig upp, också jag är människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många församlare. Han sa till dem: ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med hedningar eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekar jag inte heller komma när ni sänder bud efter mig. Och nu vill jag veta varför ni har bett mig komma hit. Cornelius svarade: för 4 dagar sedan, vid just den här tiden, den 9:e timmen, var jag här hemma och bad. Och se, en man i skinande kläder stod framför mig och sade: Cornelius, Gud har hört din bön och kommer ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han bor som gäst i gravaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast efter dig och du gjorde väl i att du kom. Nu är vi alla här inför Gud för att höra vad Herren har befallt dig att säga. Då började Petrus tala: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Hoppar vi fram till lite grann till vers 44. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnades över att den helige andes gåvor blev utgjutna också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl något hindra att dessa som blir döpta med vatten, när det liksom vi har tagit emot en helig ande. Och han befallde att det skulle döpas i Jesu Kristi namn, och sedan bad de honom stanna några dagar. Apostlarna och bröderna i hela Judén fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. Och när Petrus kom upp till Jerusalem började omskurna att angripa honom. De sa det, du har besökt oomskurna män och ätit tillsammans med dem. Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. Nu hoppar jag till vers 15. Och när de började tala föll den helige ande på dem, alldeles som på under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döper med vatten, men ni ska döpas i den helige ande. Om nu Gud gav den samma gåva som han gav oss när vi hade kommit till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att jag skulle kunna hindra Gud? När de hörde dessa lugnade sig och prisade Gud och sade, så har Gud skänkt också hedningarna den omvändelse som ger liv. Denna berättelse visar oss väldigt tydligt hur Gud handlar efter en ordning som han bestämmer. Det första som händer är att Petrus blir frälst. Petrus får uppleva den helige ande. Sen blir Petrus, han blir förd till en stad där han blir själv. Gud ville ha honom själv för att kunna tala till honom. Det fjärde som händer är att Gud ger Petrus drömmen och förklarar den för honom. Hur han kan äta allt som visas på duket. Vilket betyder att han som är jude får umgås med alla människor. Han får umgås med dem som även inte är judar. Petrus träffar Cornelius som väntar på sin frälsning som Petrus ska hjälpa honom med. Men som han aldrig skulle kunna göra om han inte hade fått drömmen. Petrus fattade äntligen poängen om det som Jesus hade tjatat om i alla sina år när han gick med sina lärjungar. Jag är till för alla människor. Den helige ande är till för alla människor. Nu förstår Petrus vad det innebär. Nu förstår han det på riktigt och innebörden landar i Petrus. Det sjunde som händer är att Cornelius blir frälst. Och när Cornelius blir frälst blir hans vänner det. Petrus förstår vem den helige ande är och vad han vill. Och han döper alla som vill i Jesu namn. Petrus behövde denna upplevelse hos Cornelius för att kunna försvara sig inför apostlarna. För när han kommer tillbaka så blir han anklagad av sina vänner, av sina medarbetare. Vad gör du? Du har ätit och du har varit i ett hus med icke-judar. Du har dessutom döpt dem i Jesu namn. Vad håller du på med? Och utan drömmen, utan Cornelius frälsning och utan den helige ande som faller där, så hade han aldrig kunnat förklara för dem poängen med Jesu frälsning. För när Petrus förklarar för apostlarna, då förstår de också, jaha, det var det här Jesus sa. Han är till för alla. Han är inte bara till för judar. Innan detta har inte de predikat för fler än judar. De är inte utanför judiska områden. De är inte och predikar för någon annan än jude om Jesus. För de har inte förstått det. De är inte över hela jorden. De har inte gått några milen. De är bara bland sina egna. Men här lossnar hela Jesu frälsning. I deras huvuden och i deras hjärtan. Och nu, efter detta, går de första lärjungarna utanför de judiska områdena. Och Jesu börjar predikas för fler människor. Och fler människor kommer till tro. Och så går det framåt och fler och fler och fler. Till den dagen då du och jag någonstans blev frälsta. Där du och jag mötte Jesus. Och det är poängen. Jesus är till för alla. Jesus är till för alla. Ser ni att det finns en struktur? Det finns en ordning. En bestämd ordning. Den har Gud bestämt. Och det här går jag igång på lite när jag får det förklarat för mig och när jag kan se det. Om Gud har ett spelschema, det är ju jättespännande, känner jag då. Vad står det där då? Vad står det på mitt spelschema om Gud har det? Vad vill han i era församlingar? Vad är er nästa punkt? Jag tror att Gud längtar efter att få berätta vad han har i sin ordning förberedd åt er. Men jag tror att han har ett litet motkrav, och det heter struktur. Först behöver man en struktur. Sen kan Gud sända människor. Gud sänder välsignelser när vi är redo för dem. Arken först, djuren sen, sist floden. Inte i en annan ordning. Arken, djuren, floden. En bestämd ordning, en bestämd struktur. Hur är er struktur i församlingen? Hur är er struktur kring gudstjänster? Hur ser strukturen ut kring barnverksamheter? Är den klar? Håller den? Är den genomarbetad? Om en flod skulle komma, är strukturen tillräckligt bra? Håller den? När Gud sänder floden måste den vara klar. Gud håller tillbaka till strukturen är klar. Om många människor skulle börja komma till tro i Skillingaryd, och många människor skulle söka sig till Missionskyrkan och till Pingstkyrkan, vad gör ni då? Hur gör ni? Varför gör ni så? Gud sänder välsignelser i sin ordning, varefter vi är redo. Gud älskar alla människor. Även de människor som ännu inte tror på honom. Och av omtanke så skulle han inte sända nyfrälsta människor in i en församling som inte är redo och har en färdig struktur för att ta hand om dem. Av omtanke för dem så sänder han dem inte till en icke färdigstrukturerad församling. Vi måste bygga strukturer. Om Gud har allt under kontroll, om man har tidsschema för mitt liv, ja, men då kan jag ju egentligen bara slappna av och så kan jag ställa mig på ruta ett. Ställa oss på start. Både som privatpersoner och som församling. Och start får stå för Jesus, här är jag. Jag vet inte om jag är rätt i din ordning. Jag vet inte om vad du har för struktur. Men jag står på start och jag ber dig, kom till mig. Jag står här, men jag vill dit. Jag drömmer om detta. Jag drömmer om att få se detta. Jag drömmer om att få se de människorna komma till tro. Jag drömmer om att få vara med och föra de vännerna till tro. De familjemedlemmarna som ännu inte har funnit sig. Jag drömmer om de här gåvorna. Jesus, ta mig dit. Men nu ställer jag mig på ruta ett, där det står start. Och nu ber jag dig att ditt tidsschema och din ordning ska få råda i mitt liv. Och led mig framåt för varje steg. Visa mig nästa steg och led mig ett steg i taget. Och ha tålamod med mig, Jesus. För det finns en väldigt stor risk att jag backar ett steg. Eller flera steg emellanåt. Men hjälp mig att komma tillbaka till ruta ett. Och säga start. Och nu får du börja om igen. Och leda mig framåt. Jesus, ta mig i mål. Jesus, vad vill du med mig? Vad vill du med vår församling just nu? Och jag ska våga mig svara åt Jesus. För jag tror att han skulle svara dig så här. Sök mig. Bli passionerad i mig. Älska mig. Finn min helige ande. Lovsjung till mig. Prata med mig. Bli beroende av mig. Så du inte vill leva en dag utan mig. Låt mig bli ditt allt. När jag är det i ditt liv, då ska vi börja gå framåt. Och jag längtar så mycket efter det. Hälsar Jesus. Jesus älskar dig. Har alltid gjort och kommer alltid att göra. Det står i hans ordning. Hans kärlek till dig styr hans ordning. Hans kärlek till dig är hans struktur. Det är hans liv och det är hans orsak till handling. Och med de orden från Jesus så vill jag faktiskt avsluta. Han väntar på dig. Han väntar på att få börja vandra med dig. Och vill du gå till Jesus och göra det? Jag känner när jag ska göra den här predikan att jag vill ha en stund av lovsång efteråt. Jag vill göra det möjligt för dem att lovsjunga som vill, att be en bön som vill det. Att komma fram till mig om man vill ha förbön eller be en vän be för dig. Jag vill att salen ska få bli fri till att handla så som man känner att man vill handla. Och vi ska bara ta en stund och söka Jesus. Söka hans ordning och struktur i ditt liv. Och framförallt bara det han mest av allt vill. Att älska honom. Att bli älskad tillbaka. För han älskar dig. Vi ska lovsjunga. Vi ska be om förbön om man vill. Vi ska be tillsammans. Och vi ska bara personligen söka Jesus en liten stund. Nu. Vi kan börja med att knäppa henne. Jesus, jag tackar dig för att du älskar oss. Jag tackar dig Jesus Kristus för att du gav ditt liv för oss Jesus. För att du gav oss frälsning. Och förlåt oss för att vi ibland är tröga på att dela den med oss Jesus. Tack Gud för det du gjorde med Petrus Jesus. För det du uppenbarade för honom Jesus. Utan den uppenbarelse hade vi aldrig funnit dig här i Sverige Jesus. Tack Jesus för att du har en ordning. Tack för att vi får stå trygga där Jesus. I våra församlingar så får vi stå trygga. Du har en ordning och du har koll. Du vet framtiden som inte vi vet Jesus. Hjälp oss att bygga våra församlingar så vi är redo när floden kommer Jesus. För vi vill ha en flod Jesus. Vi vill ha en flod av människor som får lära känna dig Jesus. Vi vill ha en flod av människor som behöver våran hjälp av olika slag. Och när den kommer så har du varit där och du har byggt oss så att vi är redo Jesus. Jag ber dig Gud att du ska vara med missionskyrkan och du ska vara med pingkyrkan Jesus. Och du ska vara med i deras ledarskap, i alla deras medlemmar. Och tillsammans ska de bara få bygga det som du kallar dem till Jesus. Att göra sig redo för den flod som du ska skicka till dem Jesus. Hjälp oss att i våra liv Jesus inte vilja gå och leva utan dig Jesus. Utan bli vårat allt Jesus. Tyvärr är det så lätt att tappa den passionen i dig Jesus. För det är så mycket annat i våran värld Jesus som hela tiden tar våran uppmärksamhet Jesus. Men vi ber dig att vi ska få en stund tillsammans med dig Jesus. Där vi bara ska få möta dig Jesus. Vi ska få känna oss fria. Och där vi ska få gråta om vi behöver. Men att vi bara får öppna våra hjärtan och säga Jesus, här är jag. Förlåt mig om jag behöver be om förlåtelse Jesus. Fyll mig Jesus. Kom med din heliga ande. Låt oss precis som Petrus och alla uppleva, utan dig helige ande så kan vi inte leva, vi behöver dig. Du är hjälparen idag. Kom helige ande in i våra hjärtan och fyll oss i denna stunden. Låt oss få stå inför din ansikte Jesus. Låt oss få en helig stund och öppna din himmel Jesus för oss idag Jesus. Tack för att du älskar oss och vi älskar dig Jesus.